Lyssna, jag har hittat en kartong på vinden hos pappa.
Aha.
Med hela förundersökningen, polisförhör i Karibien, allt.
Jaha, okej.
Okay. Jonna, det kanske var mord. Om det var mord, varför fanns det inget rättegångsprotokoll? Fallet måste väl ha blivit utrett? Pappa brukade alltid säga att det är viktigt att medborgarna har förtroende för de rättsvårdande myndigheterna. Enligt honom var det ett av skälen att komma till det här landet. Men varför hade han då skrivit mord med stora röda bokstäver? Täck upp för mig bara den här gången, lyssna. Jag ringde Jonna för jag hade massor på jobbet. Jag borde ha varit där redan. Men jag kunde inte låta lådorna stå en dag till. Kom hit sen så fort du kan.
Hejdå.
Tack, puss, hej då. Jag kunde ha frågat pappa vad han visste. Men det tog emot. Han hade ju valt att lägga upp de där minnena på vinden. Men obduktionsprotokollet var undertecknad av den polis som skickats ner till Barbados för att utreda fallet. Kommer du ihåg något om någon trästicka som de upptäckte under obduktionen?
Ja, eller en träflisa var det väl. Problemet var ju att det gick inte att bestämma om den hade trängt in i huvudet före eller efter han dött.
Hur menar du?
Ja, men när kroppen hittades, den hade legat 2 dygn i vatten och det finns ju skräp. Och, ja, i havet runt omkring, han kan ju krocka med något. Men man visste ju helt enkelt inte det. Men hade man kunnat säga med säkerhet att flisan hamnade där innan han dog, då hade det kunnat handla om yttre våld.
Att någon hade slagit honom i huvudet med något, menar du?
Ja, det var ju ingenting vi kunde bekräfta.
Men ni kunde inte utesluta det heller?
Nej.
Du lyssnar på Cold Case Mörkt Hav. En P3-serie i 5 delar. Andra delen. Kassettbanden.
Och ändå lades utredningen ner.
Vi hörde de inblandade. Gjorde en husrannsakan på båten. Och det fanns helt enkelt ingenting att gå på.
Det var det betydde. Pol F som stod på kassetterna i pappas Miguel-låda. Polisförhör. I lådan fanns också en liten kassettbandspelare. Så pappa hade lyssnat på dem.
Hassan, du och Miguel, ni var ju vänner.
Mm. Ja, han var energisk. Snäll. Men... ja, väldigt impulsiv.
Där var de, killarna på båten för 26 år sedan.
Du har inte hört någonting om.
Ja, jag låg väl och sov.
Man kunde höra vem som var personal.
Jag fick en fin relation till honom till en början, men han ljög. Och jag skulle vilja säga att jag är ganska bra på att läsa av.
Och vem som var Hassan?
Tack och klubbistami.
Darko kändes inte som den gråtande typen.
Jag trodde inte han skulle dra.
Det är klart att vem som helst skulle kunna bli stressad i en förhörssituation. Men ju mer jag lyssnade kändes det som att det var något annat. De pratade runt något. Det var mycket, jag vet inte och jag var inte där då. Och de trodde en massa. Men vad visste de?
Allt det här är ju på mig.
Har du någon aning om varför Miguel bestämde sig för att sticka?
Han längtar väl hem.
Och Börje, kaptenen eller vad han var, sa att han tog på sig ansvaret. Precis som vi politiker gör när vi vill slippa följdfrågor.
Hallå!
Hej, kom in!
Vad var det du ville?
Jag ville visa dig en sak.
Okej, jag ska bara gå på toa.
Du, förresten, vad sa du på jobbet?
Att du hade ett möte på stan.
Tack.
Är det där de där lådorna från vinden?
Ja.
Vad sa din pappa? Men nu får du ge något, det är din bror. Jag måste kissa.
Jag fixar kaffe. Jag och Jonna brukade säga, så där som man gör, att vi visste allt om varann. Och det stämde. I stort. Men det fanns något jag inte hade berättat. Och det var kanske det som egentligen gjorde att jag inte visste hur jag ens skulle börja prata om Miguel med pappa.
Nathalie, gyllenstjärna på ryggen.
Lägenheten var en hopptävling.
Och ska hoppa över.
Jag och blixten red felfritt på bästa tid. Vi vann hela tävlingen.
Ah, Miguel.
Jag ledde in blixten på mitt rum. Det var stallet.
Vad gör du?
Hej Natta.
Miguel hade öppnat mitt smyckeskrin. Han höll upp små påsar med vitt pulver.
Det är mitt skrin.
Jag vet, men jag ska bara låna det, okej? Okay? Jag har lite viktiga grejer här i.
Okej.
Okay. Och det är ett bra gömställe. Om du får lova att inte säga till någon.
Okej. Okay.
Pinky promise? Mm. Det kan vara lite far.
Miguel gömde droger i mitt rum. Det var vår hemlighet.
Okej, okay, blixten kan också få en puss.
Oj! En utredningsvägg. Första Beck-filmen.
Materialet från Miguel-kartongen satt uppe på väggen i mitt kök.
Herregud. Var allt det här i lådan?
Ja, precis. Och så har jag googlat lite också.
Okej, okay, så du utreder det här själv nu?
Ja, men polisen la ju ner och... Jag vill få en bild av vilka som var med på båten med Miguel när han dog. Hassan Aslani, honom har du koll på.
Det är han från TV-debatten.
Precis. Verksamhetsledare på fritidsgården, Blågården, lokal eldsjäl. Arbetat med ungdomar i förorten i över 20 år. Sen har vi Börje Svedlund här. Båtens skeppare. Han har visst drivit en kedja. Behandlingshem, ganska framgångsrikt också. Men han håller på att gå i pension och trappa ner. Är skriven på en kajplats ute i Tyresö.
Så han bor på en båt?
Ja, jag har ringt och lämnat meddelande, men han är visst ute på någon långsegling. Sen har vi Patrik Ström, den andra ledaren. Inga sociala medier, inga kontaktuppgifter. Jag ringde till och med folkbokföringen, men det visar sig att han har lämnat landet 2018. Killen är spårlös försvunnen.
Skumt.
Sen har vi den här killen.
Carl Fredrik Reuterskjöld. Står han och hajlar? På Karl den 12:s torg.
Han hängde med skinheads i Gamla stan, men nu för tiden så har han tagit över vd-posten från familjeföretaget. Inga privata kontaktuppgifter. Jag har kontaktat hans sekreterare, men jag tvivlar på att han kommer av sig.
Och det där är killen från Fisksätra, eller?
Exakt, Darko Radomir. Mm. Han sitter visst på Kumla för mord. Jag ska skriva till honom.
Vad ska du skriva till honom?
Att jag vill prata med honom.
Nathalie, alltså allvarligt, är det verkligen en bra idé?
Kanske inte. Men vad skulle jag göra?
Har du hunnit lyssna igenom allt det här?
Ja, det är inte jättemycket på inspelningarna. Det är bara någon halvtimme på varje och nästan tomt på B-sidorna. Men...
Vadå?
Det var konstigt, ja. Förutom Miguel var det 3 andra killar och 2 personal på båten. Men jag hade bara hört personalen och 2 av killarna. Carl Fredrik fanns inte med på banden.
Ja, men det är ju för att det inte finns något.
Va? Varför inte?
Ja, men det fanns en stark inrådan om att stanna kvar på ön. I alla fall under pågående utredning. Och så dök familjens advokat upp från höger och flög hem Carl Fredrik. Och jag hann ju inte prata med honom ordentligt.
Han förhördes inte alls.
Han kallades till förhör i Sverige och så uteblev han. Och eftersom att utredningen lades ner strax efter så var det ju inte så mycket bråk om då.
Mailen plinga. Ett kort tack från Lisbeth för budgetunderlaget som jag mailat en minut innan deadline och så några följdfrågor på det. Men de fick vänta. Carl Fredrik flögs hem i en privatjet och blev aldrig förhörd. Varför? Jag återvände till loggboken. På ett datum fanns en kort anteckning. Miguel och Carl Fredrik i hyttarest efter slagsmål. Carl Fredrik har en spricka i näsbenet. Den var undertecknad Börje. Jag hade fortfarande inte fått något svar från Carl Fredriks sekreterare.
Okej. Men helt ärligt fattar jag inte vad jag gör här nu.
Det här är Carl Fredriks stammishak.
Det här är Carl Fredriks stammishak. Är han på väg hit nu eller vad fan håller vi på med?
Ja, men sorry, det kändes tryggare om du är med.
Nathalie, kolla, Moncler-jackan.
Oh my god, det är han.
Tjena. Sasha, hur är läget?
Okej, jag kommer strax tillbaks. Hej Carl Fredrik. Det är jag som har sökt dig.
Mhm.
Du var på samma värstingbåt som min bror Miguel. Carl Fredrik kastade en besvärad blick över axeln.
Jag fick ett paket skickat till mig.
Jag fattar mig kort.
Med
loggboken. Berättar om loggboken, meddelandet och samtalet med den utredande polisen från Sverige. Jag försökte läsa Carl Fredriks reaktioner. Blev han stressad? Chockad? Orolig? Men nej.
Du, jag tror vi tar det en annan gång.
Carl Fredrik tog sin jacka, nickade mot bartendern och gick mot dörren. Mitt beslut kanske inte var det bästa en privatspanande kommunpolitiker kunde göra, men när han passerade mig sa jag helt lugnt.
Vad tror du era kunder skulle säga om de kände till din lilla ungdomsflört med nynazism?
Är det en sak man inte får lära sig på högskolor så är det att utpressning funkar. Carl Fredrik stannade upp. Tycktes väga sina möjligheter under några sekunder. Så kom han tillbaka.
Varför fick inte polisen förhöra dig?
Ja, det får väl fråga min döda pappa om. Eller hans döda advokat.
Ja, fast nu frågar jag dig.
Ja, det skulle väl inte se så bra ut om företagsledarens son skulle vara inblandad i något ouppklarat dödsfall.
En vecka innan Miguel hittades död hade du och han ett slagsmål där ni sattes i hyttarrest. Och sen hittades han död.
Nej, men snälla. Så här var det. Vi var på St. Martin och vi skulle få vår första frigång. Några timmar ledigt utan övervakning. Alla utom Darko. Han vill inte följa med.
Okej, se till att sköta nu.
Men vi andra, jag, Hassan, Miguel
och sen är tillbaka.
Börje gav oss det långa förmaningstalet.
Inte en minut senare. Här uppfattar.
Ett amerikanskt kryssningsfartyg hade precis lagt till.
Det är typ som Las Vegas på vatten, jag lovar.
Ja.
Ni vågar inte, eller?
Fan, ska vi ta oss in?
Nej, jag löser det.
Det var en sak jag kom ihåg med Miguel. Usel på att hålla löften, bra på att haka på första bästa dåliga idé.
Vid kryssningsfartyget stod en vakt.
Could I see your identification, please?
Oh, sorry, we forgot. It's in our room.
I'm not sure there's anything I can do then.
Just tell the captain that his son is here.
Om man ändå ska bluffa.
You know what? That won't be necessary. Please.
Go all in.
Thanks.
Du får inte klart bara fan hos dig.
Ju mer jag fick veta om den här båtresan, desto mer bekräftades min bild av sosseflummet. Kanske hade min bror levt om de bara låst in honom ett tag och gett honom en hederlig utskällning att nu räcker det. Men nu var det sjöbjörnen Börje och hans matros Patrik som fick ta föräldrarollen. Man klumpade ihop ett gäng kriminella killar och lät dem segla runt mellan olika paradisöar.
Det här var ju paradiset för 3 17-åringar. Allt var gratis. Vi var som kungar.
Så vad var anledningen till att du och Miguel slogs och hamnade i hyttarrest?
Ja, plötsligt var Miguel borta. Och Hassan också. Jag gick runt och leta. Det var bara en slump att jag fick syn på dem.
Hassan.
De var på väg mot hytterna.
Miguel!
När jag rundade ett hörn var de borta. De måste ha gått in i en hytt.
Hallå!
Det började bli sent, så jag drog tillbaka till segelbåten. Börje blev vansinnig när jag kom tillbaka själv. Jag drog någon grej om att vi tappat bort varandra.
Fanns en pojk och dödades.
Lite senare kom de i alla fall.
Var i helvete har ni varit?
Det ser du väl.
Och jag var kanske lite sur för att de dumpat mig.
De har varit och bögat sig lite.
Vad fan snackar de? Lägg av! Vad fan? Lägg av!
Alltså det jag sa var ju mest menat som ett skämt. Miguel exploderade. Knäckte min näsa precis här. Ja, och då kan man ju undra om man inte har trampat på någon öm tå eller så. Eller hur?
Karl Fredriks berättelse var för detaljerad för att han skulle ha hunnit hitta på den. Tänk om det var något mellan Miguel och Hassan. Vad hände egentligen mellan dem under veckorna på båten?
Men konstiga saker har väl hänt än att två snubbar förälskar sig på en båt, eller?
Okej, så hur ska jag lägga fram det till Hassan? Var du kär i min bror? Var det därför du mördade honom?
Du är ingen polis, Nathalie. Du kan inte bara klampa in i folks liv och anklaga dem för grejer. Alltså, du missar grejer på jobbet, du utsätter dig för farliga situationer och du snackar inte ens med din pappa om det här.
Jonna hade rätt. Det var dags. Jag och pappa tog en promenad.
Jag hittade lådorna uppe på vinden nu. Om utredningen. Om... Jag tror faktiskt att du hade rätt. Jag tror att han mördades.
Vad menar du?
Jag berättade om loggboken och den anonyma lappen.
Det måste ha varit någon på båten, eller hur?
Men anhöriga ska inte hålla på med
och jag,
det där.
Jag har också pratat med han polisen som åkte ner för att utreda fallet. Han minns det väl.
Åklagaren gjorde bedömningen att bevisningen inte räckte till för att fortsätta. Han hade ju samma material som jag.
Snälla, pappa. Tror du verkligen att Miguel dog av en olycka?
Jag var inte där. Du vet att jag inte var där.
Varför har du inte sagt någonting? Pappa. I 26 år.
Men du höll på att förstöra mitt liv. Jag vill inte att det skulle hända samma sak med dig. Med ditt liv. Älskling.
Pappa ville inte att jag skulle gräva mer i det här och kanske hade han en poäng. Jobbgrejer hade lagts på hög i datorn senaste dygnen. Och hem nu, Nathalie. Svara på frågorna från Lisbeth om budgetunderlaget. Så jag satte mig i bilen och åkte till Hassans fritidsgård.
Glöm inte träna nu och gå igenom texten bra så inte tappar bort det på scenen.
Ja, snälla, vi kommer inte göra dig besviken.
Jag väntade utanför tills fritidsgården hade stängt.
Det kommer bli kul att se er möta publiken.
Jag behövde tala ostört med Hassan.
Ha det bra nu, kom igen.
Såg hur han släppte ut de sista ungdomarna.
Ja, vi ses, Hassan.
Han kramade om dem. High five.
Yes.
Jag var den första att erkänna det. Säga vad man vill om fritidsgårdar generellt. Men på Blågården verkar det faktiskt funka.
Hej Hassan.
Hej, vad är du här?
Har du tid att prata lite?
Jag antar att det är Miguel du vill prata om.
Jag sa som det var.
Efter vår debatt i tv-studion
berättade om meddelandet som kom tillsammans med loggboken.
Skickat till mig ett paket.
Att jag även kontaktat de andra på båten.
Vadå? Tror du att någon av oss?
Carl Fredrik, han antydde att det var någonting mellan dig och Miguel. Han sa att ni hade hemligheter, att ni var nära varandra.
Okej. Okay. Jag tror jag fattar vad han menar. Alltså, det var väl ett tillfälle där alla skulle bada och jag hade ingen lust på det.
Ja. Hassan? Nej. Jo, men kom igen, de väntar på dig.
Nej, det är för kallt.
Jo, ta bomben.
Det är för kallt.
Kör!
Nej, jag vill
Hassan,
inte
in i vatten.
Alltså, Patrik tog ju verkligen tag i mig liksom och ruska om mig och...
Rör mig inte! Hej, slut!
Jag hade ingen lust att bada alls, jag blev ju tvärlack liksom och bara gav han en armbåge direkt.
Jävla fitta!
Alltså efter den armbågen så fick jag någon typ av, jag vet inte vad de kallar det, hyttarrest. Jag fick sitta i hytten. Efter ett tag så kom Miguel ner och gjorde mig sällskap.
Jag kan lära dig om du vill.
Lära mig vadå?
Ja, men att simma.
Alltså vad fan. Helt ärligt, jag tror inte det går alltså.
Det är bara, alla kan lära sig simma.
Nej men alltså. Helt ärligt alltså. Jag tror att mina muskler är för... Tunga. Mm. Känna.
Vad i helvete? Kan inte du knacka eller?
Vad gör ni? Börje sa ju att Hassan ska vara själv.
Det var ju det som var hemligheten om man säger så liksom. Jag kan inte simma liksom.
Okej. Okay. Men ni gjorde någonting på den där amerikanska läxfartyget eller hur? Det hände något i en av hytterna.
Sa Carl Fredrik det? Det är inte som du tror, okej? Okay?
Jag skriver ju texter. Jag vill pussa som Darko eller?
Vi hittade varsin solstol vid poolen på kryssningsbåten. Där gratis läsk och chillade. Allt var fett soft alltså. Bara såg ut över viken eller bukten och bara njöt liksom.
Asså.
Kolla. Vad är det?
Det är ett kort eller nytt.
Och så helt plötsligt så...
Okej, ställ dig. Vi ska hitta rätt.
Höll Miguel upp ett nyckelkort och bara kolla.
Kan du Fredrik på muggen? Kom,
Carl Fredrik var ju på toa så vi drog ifrån honom. Och Miguel, han hade hört en amerikan i baren beställt en sån tropisk drink. Och hade han hört vilket rumsnummer de skulle skriva upp drinken på.
731.
Så vi drog ju direkt liksom för att leta efter den här hytten. Till slut så hittade vi rumsnumret. Och jag kollar runt och Miguel öppnar dörren.
Shit man, ser du det?
Vi bara går in i värsta lyxhytten. Två sovrum.
Hej, jag tar stora sovrummet, okej? Okay? Du sover på golvet.
Fet balkong, hiffanläggning, tv-apparater överallt.
Nej, det är min säng.
Va?
Jag tar den.
Miguel blev så här, kände sig hemma, bara gick fram till minibaren, tog en konjak och bara trodde han var liksom maffiaboss. Men
tänk om de kommer.
Jag ville bara därifrån, jag blev stressad liksom. Tänk om de kommer.
Vi måste dra.
Kolla upp i världens saker.
Det finns ingenting.
Och helt plötsligt så hade Miguel dragit fram en resväska från under sängen.
Asså, kom.
Vad händer?
Ser du det?
Och där i låg ett platt paket.
Fucking.
Kanske dyrt ett hekto. Med ett vitt pulver.
Och en uppfostringsresa till Karibien, bekostad av svensk socialtjänst, hittade min bror och en annan värsting 100 gram kokain på ett amerikanskt kryssningsfartyg. Lite senare var han död, med en träflisa i huvudet. Mitt andra viktiga jobb skulle få vänta lite till. Hört andra delen av Cold Case Mörkt Hav, en P3-serie i 5 delar. I huvudrollen som Nathalie hörde du Jasmin Seifi. Manus: Henrik Engström, Emma Janke, Mattias Grosin och Laura Vilborg. Regi: Emma Janke. Ljuddesign: Miriam Berhan. Musik: Dennis Egbert och Anders af Klintberg. Fler medverkande hittar du på sr.se. Och det här var en ljudbankproduktion för Sveriges Radio Drama. Gillar du oss? Glöm inte att hjärtmarkera så missar du inte när vi släpper nytt.